Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid. Hej och välkomna till Riktigt Viktigt. Idag sitter jag här med Victor de Almeida som är en man som har figurerat i min periferi under min ungdom. Det jag vet om Victor är att han är uppvuxen i Nacka, att han har varit yrkeskriminell och suttit ganska många år i fängelset. Men jag kunde aldrig riktigt reda ut hur det kommer sig. Ungefär 40 minuter in i det här avsnittet så förstod jag när jag fick höra om det traumatiska och tragiska våldet i hans uppväxt där han blev utsatt för sin egna pappa. Välkommen, Victor.
Tack så mycket. Tack. När du var här.
Du är ju väldigt känd för att intervjua folk.
Mm.
Hur ofta blir du intervjuad själv?
Jag satt och tänkte på det på vägen hit. Att det här måste väl ha varit... Det här är kanske så här 7:e intervjun på 2 år.
Mm.
Sen blir jag inte ofta intervjuad innan dess. Men det handlar ju mer om... Det du pratar om dialogiskt och sådär. Att jag blivit så. Men jag tror sammanlagt så jag ligger på en 5-7 intervjuer.
Mm. Jag hoppas att vi med den här intervjun kommer kunna få lite nya frågor. Mm. Lite djupare svar och så. Du hade din första sorg när du var 5.
Mm.
Och din senaste, som du själv uttryckte det, stora sorg för 2 år sedan.
Mm.
Vi kan börja från när du var 5. Vem var du när du var 5 och hur såg din situation ut?
När jag var 5 år gammal så bodde jag på... Alltså mitt första minne är ju att jag är i en... Något form av rum som är... Det är så här... Väggarna är ganska... Torkad lera, ungefär.
Mm.
Så att det är ganska spartanskt byggt. Men ändå så är det ett... tappert försök till att göra det inte lyxigt men ändå lite så här uppgraderat.
Mm.
Och det är ett standardhem i Kapverde. Vissa hus är gjorda av plåt, andra hus är gjorda av en del är till och med gjorda av halm, liksom så här torkad halm blandat med. Det här huset är ett tegelhus, rött tegelhus, och jag kommer ihåg människorna som satt där inne. Det satt några män i ett hörn, ett runt bord, lite som det här bordet, av trä. Satt och spelade kort. Hade en flaska grogg, som det heter i Kapverde. Det är alltså hembränt gjort på majs.
Vad heter det? Grogg?
Grogg.
Som grogg?
Ja.
Som våra grogg liksom?
Ordet grogg, ja.
Okay,
och grogg i Kapverde betyder stark sprit. En grogg.
Okay.
Tar man en grogg, då liksom... Och den är gjord, man kan göra den av kokos, man kan göra den av honung och man kan göra det av det mesta faktiskt.
Så alltså, det är lite det är som, alltså, Slipovic rakia?
Ja, precis. Precis.
Fast,
Och det här är liksom gjord på majs, liksom majskolvar. Eller majskolvar på majs. Liksom. Och sen så jag vet att... Så du måste också förstå mig att det här minnet är också... så här inpräntat med saker som hon har återberättat för mig. Mm. Så att jag förstår det, men det som jag vet är ett riktigt minne, det är att jag springer runt och att det ligger en kvinna på en brits och sådär, och så kommer det in en annan kvinna in i rummet, och den kvinnan som ligger på britsen, det är min mormor, eller kvinnan som har tagit hand om min mamma, som har blivit min styvmormor.
Mm.
Så min mormor lever ju praktiskt taget. Men det här är liksom en kvinna som tog hand om min mamma. Hon ligger på den här britsen, hon är död. Det är alltså en sammankomst för någon som har gått bort.
Okej. Okay.
Och i Kap Verde så har vi som regel liksom att vi lägger bomull i näsan på den som går bort och vi begraver folk ganska snabbt. Mm. Pratar dygn. Det är på grund av förruttnelsen för att det är ett varmt land. Och det är ganska...
Varför lägger man bomull i näsan?
Alltså det kommer ju liksom doften av organen okay. går okay. ut genom. Mm. Så det är mer ett kliniskt... Mm. Alltså ett... Ja, du fattar. Och... Som ett barn är så man fattar inte situationen, man känner situationen och sen så liksom är man fortfarande ett barn. Så jag var liksom, som jag är ganska dampig som man sa förr i tiden. Och så kommer den här kvinnan in och det är precis som i Tom och Jerry. Man ser de här stora låren, du vet den här mamman eller vad hon är. Eller städerskan, jag tror inte hon så här.
Ja, jag vet vad du menar, hon med förklädet.
Ja, precis så där är det, så här stora. Och sen så är allting så mycket större också när man är liten. Så att det här var ju köttiga lår och sådär. Och vad jag förstår också sen när jag sett bilder så var inte min mamma så stor. Mm. Så som man ser. Och sen så har jag kommit tillbaka till liksom, för jag kommer ut också på gården. För mig är det liksom som en stor herrgård. Det är så här, jag har ju varit tillbaka där. Det är en väldigt liten gård. Och så här, så här, får plats 3-4
grisar. Är du född där?
Jag är född på Kap Verde.
Okej, okay. Så du var på din hemort?
Jag var hemma. Jag vill också, jag kommer berätta liksom på tal om det här med förlust och sorg och så där. Så att då... Sätter hon sig på knä och så liksom får jag det förstått att vi ska åka tillbaka. Eller vi ska åka till Sverige.
Mm.
Men någonstans på vägen så vet jag att det ska bli vidare i det här samtalet. Och jag vet inte om det är flera dagars konversation. För logiskt tänkande så tror inte jag att hon bara kommer dit första dagen. Och man, alltså begravningen.
Men det var din mamma som kom?
Det är min mamma som kom. Min mamma kom dit. Och vi ska åka till Sverige. Kommer jag ihåg att det har hon sagt till mig. Och att jag... och att jag var så bråkig. Så det är en process på flera dagar tror jag. Jag tror att nästan en vecka. Så begravningen har ägt rum. Och jag kommer ihåg också begravningen när jag tänker. Jag kommer ihåg begravningen. Så det är alltså en helt annan dag. Förmodligen 2 dagar efter eller någonting. Hur i Kap Verde har man ju gråterskor och så här.
Mm.
Ett gäng som verkligen gråter. Det kan vara familjemedlemmar. Det kan också vara vänner till familjen. Men det är ett gäng kvinnor som gråter. Och de är ett gäng som går i hela den här. I det här begravningståget då. Och så där Joanna hette hon. Och man begraver henne.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och sen så ska jag ha blivit väldigt obstinat, för jag hade känningar på att man drar mig bort från min tillvaro. Min farsa och min mamma hade ju liksom ingen relation. På det sättet så att min pappa bodde där och jag och min pappa hade ju förmodligen en väldigt sval, inte sval, men en ganska inte så här integrerad relation. Mm. Han bodde också där i byn och han hade en massa barn. Så att jag var ganska nära den här kvinnan som dog, Joanna, då, min styrmormor. Sen så min mormor och min riktiga mormor. Och min morbror, mina morbröder och liksom mina kusiner, alltså de som bodde där. Så jag, och alla bodde väldigt nära varandra. Det är liksom precis, precis här. Alltså det är verkligen så nära. Jättenära. Vi pratade så här 500 meter dit och 300. Så alla var där liksom och så. Och då ska jag ha varit väldigt så här bråkig. Och då lurar Kap Verde ett gäng öar. Så det är lite som en del av Stockholms skärgård där öarna är väldigt, det är så här, kanske 45 minuter mellan varje ö. Så det är ganska stort ändå med flyg och sådär. Ta någon dag med båt. Och som jag får det förstått så ska jag ha så här, protesterat. Och så har man lurat mig att jag ska till en annan ö. Och det här minns jag så tydligt att jag blev så här, okej, vi ska till en annan ö. För det var också spännande att åka till en annan ö. Liksom, hur ser det ut där? Och lite så här.
Och du var ju fortfarande hemma.
Ja, och jag är 5 år gammal. Så att man är ju med i matchen men ändå inte riktigt så här 100. Sen är det sista jag minns, eller nästa sak jag minns, det är att det är så blå himmel. Liksom, alltså det är blått överallt. Och då är vi på Ilha do Sal, heter det. Och det är en ö som är själva huvudflygplatsön. Alltså det är den ön man åker till när man kommer från andra länder.
Mm.
The main airport. Och sen från den ön flyger man till resterande. Mm. Så att då har vi alltså flygit från Santiago, där jag kommer från Praia, till Sal. Och där ska man liksom ta det här flyget som jag antar går till Portugal, och från Portugal till Portugal, och från Portugal flyger man liksom vidare till Sverige. Och sen och då står jag och gråter, och jag minns ju det jättetydligt, hur jag gråter i skitlag, för jag fattar ju liksom att jag blivit blåst och sådär. Och där tror jag, det där är ju den sorgen. Den här sorgen att liksom att få lämna det trygga. Men jag tror att en stor sorg i det här är också sveket. För den är någonting som går igenom hela min relation till min mamma.
Mm.
Det här liksom att bli övergiven. Och jag kommer...
Hon följde inte med Sverige?
Jo då, det gjorde hon. Men ändå, ja men precis, det gjorde hon. Mamma följde med och vi kom hit i oktober.
Mm.
På den tiden så var det snö i oktober.
Mm.
Mycket snö i oktober. Jag kom till Sverige 1979. Jag är född 74. Så att jag fyllde 6 när jag kom hit sen. Ja. Och det var bara snö. Och jag kommer ihåg, liksom, jag hamnade på Ektopsvägen i Nacka. Och bara...
Och du är uppvuxen i Nacka?
Jag är uppvuxen i Nacka. Mm.
Hur skulle du säga överlag att din uppväxt har varit i hemmamiljö?
Bitterljuv.
Mm.
Kan jag nog säga. Lite som rabarber.
Mm.
Smakar gott, men ändå är det så här... Min mamma träffade en ny man. Jag vet inte vilket skede det var. Om det var liksom innan jag kom till Kap Verde, innan hon kom och hämtade mig, eller om det var efter.
Men... Okej, okay, så mamma bodde inte på Kap Verde med
Nej, dig. Just det skulle jag
också. Okej, okay, för då makes det more sense.
Ja, förlåt, jag kanske pratar väldigt otydligt.
Du var där med den familjen du bodde med.
Precis.
Och sen kom din mamma som du inte bodde med och hämtade dig.
Jag föddes med salmonella.
Okay.
Jag hade en magsjukdom som heter salmonella, så att jag var typ döende flera gånger. Jag tror jag blev, och sen så är det i Afrika också, man kan bli dödsförklarad ganska snabbt om man ligger i typ koma i typ 2-3 dagar, då är han död. Så att man hade beställt en kista åt mig, vad jag fått höra. Jag har sett en bild också på en kista för ett barn som är typ knappt en meter.
Så,
så jag blev dödsförklarad, och så ska jag ha vaknat upp, lite som det med bummer i näsan.
Mm.
Jag ska liksom ha vaknat och bara, shit, han lever, och liksom, och sen så... Och Kap Verde är ett land som var portugisiskt koloniserat ända sedan 1800-talet fram till 1975. Så att jag föddes in i slaveriet, kan man säga. Så när jag föddes så var Kap Verde i ett fullskaligt inbördeskrig. Och vi skulle bli fria från portugiserna. Och det hade liksom satts igång. Portugiserna började liksom lämna landet, men de som var kvar och krigade där, så det var liksom gerillasoldater, och vi hade så här självständighetskrig. Och alla var ju patrioter, och min mamma var absolut en av dem. Hon var väldigt ung och hon hade 2 barn. Jag har en storebror som blev kvar på Kap Verde, en halvbror som blev kvar och kom till Sverige sen, typ 10 år senare. Så min mamma var en kokerska i gerillan. Så, så hon hade ju liksom mig, precis som man ser de här traditionella bilderna på en svart kvinna med ett knyte eller en filt liksom, och så barnet där fram. Och liksom lagade mat åt de här gerillasoldaterna, och så liksom en kalasnikov och andra. Och i det här också så var det många hjälporganisationer från olika länder. Speciellt hos Sverige, SIDA, hade vi en hjälporganisation som åkte ner och bistod. Och det var det Kap Verde, Guinea-Bissau och de här västafrikanska länderna som blev fria från slaveri. Koloniseringar, allt från liksom 1900, det började redan mitten på 60-talet fram till 70-talet. Kap Verde var en av de länderna som liksom var sist.
Mm.
Kap Verde, Guinea-Bissau, Santo Tomé Príncipe tror jag. Och så SIDA kom ner dit, och då var det också läkare som kom ner. Och en av läkarna som blev väldigt god vän med min mamma var Sven Aschberg.
Mm.
Och det är Robert Aschbergs farsa. Och hans fru Bomsi och min mamma blev väldigt nära vänner. Och jag hade ju min sjukdom. Och någonstans här på vägen så fick hon hjälp med att liksom kurera mig. Jag tror jag blev opererad. Och Sven Aschberg var en av Sveriges bästa kirurger.
Mm.
En jättekänd kirurg. Han...
Det visste jag inte. Jag är ju kompis med Roberts Annika. Son.
Okej, okej. Okay, okay,
ja, men det visste jag inte.
Mm, så att hans farfar då, mm, blir ju, det var en av Sveriges skickligaste kirurger långt in på 80-talet, 90-talet. Nu är han ju en man som bor ute på någon pensionärshem och sådär. Jag har inte träffat honom, men han betyder otroligt mycket för vår familj.
Mm.
För att i den grejen då så valde min mamma att åka till Sverige och bodde hos dem.
Okay.
Som städhjälp och sådär, ute på Värmdö. Ja, och det var där hon var.
Ja.
Och sen så liksom fick hon hjälp av dem och skaffa en lägenhet.
Men det här när hon kom ner och hämtade dig, mm, du sa att du fick känslor av övergivenhet.
Mm.
Är det då att din mamma kom och tog dig så att du blev, kände dig övergiven av din andra, liksom, de du bodde med?
Mm.
Eller vad var sorgen i att din mamma... För att man skulle kunna vända på det, mm, att så här, yes, min mamma hämtar mig, fan vad glad jag blir.
Absolut. Och jag tror, liksom, och jag tror det är därför jag säger bitterljuvt. Och kommer liksom... Jag tror att det var både och. Det var, mm, ju en känsla av att... men jag tror också att jag var väldigt rädd till någonting nytt. För jag kan förklara den här relationen till min mamma. Det är att jag kände att jag tillhörde... För att vi får inte glömma att den här sorgen som vi pratar om just nu... i den här åldern, mm, det här är en förlängning av en sorg som har hänt 2 år innan, alltså själva lämnandet första, mm, gången,
mm, såklart.
Så att jag blev ju lämnad som 3-4-åring måste jag nog, mm, eller så, tror jag, så att inte jag säger fel nu så här. Men i alla fall en tid innan, 1 år eller något, 1,5, där började den här sorgen. Sen tror jag att den liksom har liksom dämpats ner med annan sak i, mm, tillvaron. Man är ju barn liksom glömmer lätt, de har ingen uppfattning om tid och rum. Och sen min mormor och mina syskon och kusiner, så då glömmer jag bort. Och så kommer hon nu tillbaka. Och där tror jag, och det är därför jag har så starkt minne av den sorgen. Men den är tidigare.
Jag fattar.
Så att, och det blir en bitterljuv känsla. För det är så här, glad att min mamma kommer och ska ta mig, mm, till Sverige. Förmodligen fick jag också massa leksaker, fick ju prylar. Och det, ja, så wow. Och sen då förlusten av min mormor som jag förstod att jag inte skulle få träffa mer. Och sen tror jag också, och så i det är det här sveket då. Att, mm, man har ljugit för mig. Det är, mm, alltså att... För,
en lögn är ju så jävla svår att reparera.
Mm.
Jag bestämde mig för ungefär 10 år sedan att inte ljuga.
Mm.
Det är svårt att leva ett liv utan att ljuga. Liksom. Mm. Och när jag säger det att så här, inte ljuga, jag kryddar gärna historier, mm, så att det blir roligt och hit och dit. Men jag ljuger inte.
Mm.
Om jag blir liksom, jag ljuger inte. Det, mm, det är ett sånt svek. Jag har lärt mig efter att jag slutade ljuga att det är mycket lättare att överleva en sanning.
Mm.
Om jag kommer till dig, Viktor, och säger så här: Viktor, det här har hänt. Jag är ledsen.
Mm. Mm.
Än att det ska gå ett halvår du ska få höra det på omvägar.
Jag fattar.
Då är ju alltså dag 1-sanningen en mycket bättre väg.
Mm.
Även om det är läskigt, även om det är svårt, även om konsekvensen är något du är rädd för,
mm,
så är lögnen ändå värre att hantera för, mm, båda parter.
Mm. Jag köper det.
Och det är svårt alltså. Bli ljugen för. Alltså, du vet, jag, min dotter, det här är många år sedan, men jag hade fått ett samtal om att hon hade rökt.
Mm.
Alltså cigarett. Hon hade provat att röka.
Mm.
Och det är okej. Okay. Alltså, man är ju ungdomar. Man är, alltså, jag rökte när jag var 11 första gången. Eller 12. Men alltså, jag är så smart att jag fattar att min dotter kommer bli av med oskulden. Jag fattar att hon kommer ha pojkvänner. Jag fattar att hon kommer bli sviken. Jag fattar att hon kommer festa.
Mm.
Alltså, det är lugnt. Man, ja. Men prata med mig om det.
Mm.
Så är det lugnt. Så länge jag vet vad jag har dig så är allting lugnt.
Mm.
Liksom. Men så fick jag ett samtal. Hon har rökt. Vi vet att hon har rökt. Och så här. Och då tog jag min dotter och sa, men jag vet sanningen kring det jag kommer fråga nu. Så jag kommer ställa frågan. Sen kommer du få 10 minuter på dig. Och sen så vill jag att du svarar. Men jag vill att du tänker på att jag vet sanningen. Förstår du? Jag vet sanningen. Så att du kommer inte kunna ljuga dig ur. Utan samla mod. Och så går vi igenom det här tillsammans.
Mm.
Och så gick jag iväg. Så kom jag tillbaka till 10 minuter. Och så frågade jag. Och hon blåneka. Ljög. Det gjorde sjukt ont i mig. För att jag har alltid tänkt att så här, om jag coachar henne,
mm,
till att inte ljuga. Om jag visar att det inte är farligt att vara ärlig. Så kommer vi liksom som superhjältar undvika att hamna i den klassiska tonåringsljuga för sina... För det gör alla tonåringar, det är inte konstigt. Och då har jag lärt mig efteråt att så här, man har inte konsekvenstänk när man är i den åldern.
Nej.
Så även om hon får facit att det är lugnt,
mm.
så kan hon inte liksom applicera det.
Nej.
Men det var också en sån så här, riktigt uppvaknande för mig. Bara, shit, jag vet ju sanningen och jag gav henne all chans i världen att möta mig i det här. Och jag visste att det fanns en risk för att hon skulle neka. Och det här är inte värsta grejen. Jag fattar, alltså, hon tjuvrökt.
Mm.
Det är lugnt.
Mm.
Men ändå så fick det mig till tårar.
Okay, ja.
För att jag kände mig så sviken över regnen. Och är man då ett litet barn som blir sviken av sin förälder, som tyvärr väldigt många barn blir, så är det klart att det sätter sina spår. Liksom. Mm.
Jag tror att det också tyvärr blir ju en ond spiral. För att jag vet inte om min mamma liksom fattade den grejen. Förmodligen inte. Och så, och det tog ju många år innan jag fattade varför jag har haft någon form av... Alltså jag har aldrig gått omkring och varit sned på min mamma.
Nej.
Inte den känslan, men jag har haft någon så här... Det har varit någon mode hela tiden under hela min uppväxt. Det är så här, men jag kommer komma till det, var den här också, hela den här... den här känslan av, ja men, alltså sorgen är ju för det första övergivenhet och någon form av svek. Och sen i och med att jag som idag som vuxen kan prata om det sveket på ett sätt som att jag inte blamar, så blir det att jag lägger en helt annan vikt på själva sveket. Men när jag är liten så är det en återkommande grej.
Ja.
Och jag förstår hennes handlingar idag, men det kunde jag inte göra då. Och framförallt inte det som komma skall efter. Som jag berättade så kommer vi ju till Sverige och vi bor i en liten etta, vad jag förstår, jag och min mamma. Och vi hade det så här, vi hade rätt mysigt. Vi hade så här en mode, jag och min mamma. Jag var ganska kvickt barn. Jag lärde mig prata svenska på så här 6 månader, flytande, jävligt snabbt. Det gör man när man är i den åldern. Jag älskade bibliotek och läste. Jag fick den stora äran att börja skolan 1 år senare. För att lära mig språket. Så förmodligen så är det en romantisering att jag ska ha lärt mig svenska så snabbt. Förstår du? Eller så var det att man bara ville få mig och...
Men du har bra svenska.
Jag har otroligt bra svenska. Och jag tror inte... Så det kan vara en romantisering, men det behöver inte vara det. Jag vet inte. Men i och med att jag fick börja skolan 1 år senare så tror jag att det handlar mycket om att... Victor behöver landa. För att jag kom ju precis när man började skolan.
Mm.
Alltså jag var ändå 6... Och sen så på den tiden började man skolan när man är 7, 8, 7.
Mm, 6 tror jag. 6 års
Nej.
Du är äldre än mig.
Nej, det fanns inte. Utan man började i skolan när man var 7, 8.
Mm.
Det fanns inte det här 6-årsverksamhet idag. Vilket är synd. Men så att det blev ju också så att min klass är 75-er och jag är 74. Men jag föddes ganska sent på året och etc. Och jag också kommer ihåg min svenska, på tal om det. När jag gick i skolan så var det jag som hjälpte mina klasskamrater med svenskan.
Mm.
Så att jag var ju ganska...
Men gick du i Nacka i skolan?
Jag gick i Nacka, jag gick i Ektopskola. Okay. Jag började i Ektopskola och jag kan säga att jag... Och därför när du frågade hur var min barndom bitterljuft. För att jag hade en fantastiska förutsättningar.
Mm.
Jag uppväxte i Nacka, vi har Dunes utskog, vi har Långsjön, vi har Järlasjön, vi har liksom Nyckelviken. Mm. Och sen så kommer hela reservatet ända... bort till Ältan, ja men så här, du vet, wow. Och på min gård där jag bodde, den var väl ganska okej, men gårdarna där runt omkring var bättre och bättre och bättre. Vi hade villområde, vi hade Nacka sjukhus, och ungarna som lekte på gården, det var barn i alla åldrar.
Mm.
Alltså vi hade typ en 16-åring som hakade fast med oss och spelade i burken. Och
men var det segregerat?
Nej, det vill jag inte påstå.
Nej.
Det var ju... Alltså det här är ju ett svenskt område. Men vi hade ju liksom romer, finska romer. Vi hade mycket, det var ju mycket finnar.
Uppe från Henkan?
Henkan, jag ska komma till Henkan också. Men det här är ju en bra bit bort. Så att vi hade, majoriteten var ju liksom svenskar och finnar. Liksom.
Men kände du dig som en minoritet som barn?
Jag var minoritet, men jag kände mig inte som en.
Okay. Mm.
Jag har ju fått frågan så här, när jag blivit så här äldre, så här, rasism. Jag har aldrig så här känt av rasism, men jag blev utsatt för rasism.
Mm.
Men jag kände inte av den.
Ja, okay.
Så att så var det. Men grejen är att i den här, hela den här vevan så kommer en ny person in i vårt liv.
Mm.
Och det är min mammas man som blir, det blir min pappa, min styrfar, som är en periodare. En gravt alkoholiserad man när han dricker. Men han var ju som sagt perioder, så han hade perioder då han inte drack, och då var det kanske världens bästa människa. Han var duktig på allting, så här, vi kan säga det. Jack of all trades, han var liksom bra på snickra och skit. Han var tränare i Aikido. Aikido är ju ingen sport man skryter med idag, men på den tiden så var det liksom, det var antingen jujutsu, Aikido eller judo i Nacka simhall. Och Nacka har ett starkt friluftsliv. Antingen spelar ungarna fotboll eller spelar man hockey. Jag gick till och med på Rådel. Ja, är det den då?
Det är en rik kommun.
Det är en rik kommun. Så att, och hade man inte föräldrarna som följde med, vilket jag faktiskt inte alltid hade. Jag hade ju farsan. Vi gjorde det han tyckte om att göra.
Men refererar till han som farsan idag?
Ja, absolut.
Ja, okay.
Absolut. Och hade inte jag farsan som hakade på. Men jag och farsan umgicks ganska mycket. Speciellt när jag var så där liten.
Mm.
När jag var liksom mellan 5-6 år av mitt liv i alla fall var väldigt intensiv med honom. Alltså verkligen. Och jag vill bara, så här, bara berätta för dig hur han var som person. För han var väldigt bra på det mesta. Och den starkaste minne av honom var liksom när vi meckade. Jag fick en moped när jag var 12-13. Då fick jag en så här Crescent kompakt som liksom trampade igång. Och på den tiden så byggde Hammarby Sjöstad fanns ju inte, det var ju liksom Lugnet.
Ja.
Ja, och dit brukade vi brukade alltså gå från Ektorp, långa promenader, längs Jäla sjön, Fintorp, hela det där löpet. Och så ner förbi Lugnet och rundade den. Och så gick vi ända upp i Hammarbyhöjden och så rakt in och så kom vi ända bort till Bagarmossen. Mm. Den promenaden brukade vi ta typ en gång i veckan. För farsan hade en lägenhet i Bagis där han söp.
Mm.
Så det var hans tillflyktsort. Så att
jag ska bara säga till er som inte vet att Lugnet, där liksom det fina Hammarby Sjöstad är idag, så var det alltså
en
kåkstad.
Det
var plåtskjul som i ditt hemland.
Precis.
Det var alltså en
skrotupplag.
Ja, alltså det var liksom riktigt alltså
white trash hang.
Ja, men det var ett sånt fiffelområde liksom.
Och där spenderade jag en stor del av mina tonår sedan längre fram. Det var ju liksom svartklubbar, det var liksom ravefester och MC-gäng hade klubbar där. Och alltså, du vet, och vi åkte ner dit och sprängde kassaskåp. Så att det var ju verkligen, det var verkligen så ganska laddad plats, speciellt efter 10 på kvällen.
Mm.
Och på dagarna var det liksom totalt också, fast det var en helt annan.
För nu, så här, det vi hör om Viktor just nu är att Viktor, han är ett barn, han kommer till ett fint, rikt område. Du har ändå liksom en hyfsat trygg uppväxt och du har liksom bra skola och sådär. Men ändå så har Viktor idag spenderat hur många år i fängelse?
Jag har suttit 13 i alla fall, 12-13.
Ja, 13 år i fängelse, varit grov missbrukare.
22 år kanske.
På heroin.
Liksom. Ja, sprut narkoman i alla fall i 20.
Ja. Och varit liksom grovt kriminell. Det är så jag vet vem du är. Du har liksom, jag såg dig i periferin av en organisation från Söderort som jag är uppvuxen i. Utan att ha någon som helst aning om att du var hemlös eller att du var sprut narkoman och sådär. Och det är lite, det är intressant att komma in på, för det är så klyschigt att säga så, när man hade en tuff uppväxt, därför blev han kriminell. Det finns många som inte har haft en tuff uppväxt som är kriminella, eller som söker sig till det, eller som blir missbrukare liksom. När skulle du säga att en breaking point i ditt liv var? När började du snegla åt
det andra hållet?
Tuffa grabbar eller åt?
Wow. Det är en sån bra fråga, för att den har jag liksom också funderat på. Men jag tror att det slog mig ganska tydligt just nu att när vi var 12 så brukade jag fick ett nytt kompisgäng som var romer, polska romer, och de bodde en bit bort från Skvalt, eller inte, de bodde i Skogalund. Skogalund är ungefär 3-4-5 kilometer bort från Ektorp liksom. strax innan Nacka Forum. Och de hade fått en stor villa, alltså en skitstor så här typ 8-9 rummare av SOS.
Mm.
Och där bodde de med sina barn. Och de hade 8 killar, 8 söner och ett hembiträde och polska romer. Och jag blev polare med deras, och första när jag träffade dem så
med deras barn.
Deras barn. Mm. Sönerna var ju också i olika åldrar. De var ju liksom allt från 8-åringar upp till min ålder. Och jag tror att jag blev polare med dem. Jag måste ha varit typ 10-11. Så att de var ju liksom, det var ju liksom, de var ju intensiv ålder. Alltså det var ju så här, det var inte mer än 10 års skillnad på alla barnen. Och de två äldsta blev ju mina polare, och speciellt den äldsta. Och vi började umgås. De kunde inte så bra svenska. Återigen, jag var en person som var en ganska bra medlare, så att jag kunde ju bra, och jag var ju accepterad, jag var ju därifrån och de kom in. Men de var ju också väldigt bråkiga. De stal grejer. Det var ju på tapeten att man snodde cyklar så här, och i fritidsgården så tog de pingisrack. Samtidigt som de var ju väldigt så här, jovialiska och kunde dansa och sjunga och liksom var atletiska på det sättet, så var de ändå barn till en familj som hade kultur av att man själv.
Mm.
Man åkte liksom med familjen ut till Skvaltan eller till Ica eller liksom, då hette det Tempo, liksom, och SO-macken, och så snodde de och så liksom kunde man lägga det på barnen. Så jag var ju med i de här löpen och stal och liksom fattade inte liksom själv, och blev väldigt mycket utnyttjad, för jag stal ju grejer och gav till dem så liksom så här, till föräldrarna. Men det som var grejen var det jag ville komma fram till, att en sak som var jättetydlig, det var när vi var, jag tror att jag var 11 eller 12 och alla andra var, jag var ju typ den äldsta, och deras äldsta son var 75 och jag 74, men precis. Och man började, det här med att panta burkar var ju ganska nytt. Så att alla skolor i hela Sverige gick runt och pantade burkar, speciellt när man skulle på klassresor. Så att vi fick en idé, men vi åker runt och plingar på dörrar och så säger vi ska på klassresa. Och så liksom, och så fanns det bredvid mitt hus, eller en bit bort från mitt hus, så fanns det ett par, en far och en son, som bodde tillsammans. Och pappan var väl kanske, kan ha varit 70-75, och sonen var runt 40 så där, och de bodde tillsammans och de var alkoholister. Mycket alkoholism i Nacka, vill jag säga faktiskt. Och den var osynlig också, det här folkhemmet.
Det är det som är skillnaden, det är mycket alkoholism i Sverige.
I överlag, precis. Och på den tiden så kunde så här, alkoholismen kunde skymta till.
Mm.
Det var verkligen på det sättet. Och vi hade ju liksom en... den här dagen kommer jag ihåg, för Jokkmokks Jocke, om du vet vem det var, han bodde ju där precis. Mm. Så han gick ju runt med de här lappkläderna och var som en galjonsfigur där, och liksom gick med och, så här, och var glad och folk la en peng. Så han var ju alkis också. Så kommer jag ihåg att han kom förbi där. Han bara, vad ska ni pojkar? Han bara, vi ska panta burkar, fråga burkar. Så då hade vi liksom en stor sekt där, vi gick ju runt. Mm. Så då var det jag och de här två bröderna och den yngsta lillebrorsans kompis, och vi var 4 killar. Så vi gick runt och så här. Och vi märkte ganska snabbt att vi fick ihop ganska mycket pengar. Och då åkte vi ofta in till stan. Åkte redan in till stan i den 11-12 års åldern. Och gick antingen på bio eller så köpte vi liksom Nintendo-spel.
Mm.
Super Mario Brothers eller liksom så här. Och så hade vi så Atari 500, så vi började köpa in en massa grejer. Men då märkte vi att den här fadern och den här sonen, de började gilla oss. Så de bad oss komma in, och så började pojkarna dansa och sjunga och sådär. Och vi satt och liksom pratade mycket om, och så gav man oss en hundring och sådär. Och det vi märkte var...
Som dricks för att ni dansade?
Ja, så här, bara gav oss pengar. Det var så här, liksom, ja men fina killar här, och så gav de oss pengar och sådär. Och sen så märkte vi att de hade en... vad ska man kalla det? Ett hörnskåp som satt uppe i hörnan.
Mm.
Och där brukade han öppna gubben och ta ut pengar och ge oss. Och sen en gång på fyllan. Och sonen var ofta redlös. Han låg liksom alltid. Alltså alltid. Han var typ aldrig där. Det var farsan som hade kontakt. Sonen låg alltid i soffan och liksom hade pissat på sig. Och liksom, det var, alltså du vet, det var verkligen undergång i den lägenheten. På Edinsvägen 12 kanske. Ja, tror jag. Jag minns exakt. Och jag kommer ihåg, för på Dinsvägen 11, förlåt, på 11 där bodde han, sen bodde en man som heter Glassgubben. Philip Duncan heter han. Han var svart amerikan, afroamerikan, som jobbade på GB. Och han brukade komma ut och ge glass till barnen. Skit creepy. Och du vet, när man tänker på...
När var det här? Vad är det för år?
Wow, det här måste ha varit 83, 84, eller?
Ja. När jag var 6, då var det var 87.
Mm.
Då blev min mamma tillsammans med hennes nuvarande man. Då jobbar han också på GB.
Mm.
Ja, coincidence.
Liksom. Coincidence, ja. Det här var typ 83, 84. Ja. För hur gammal var jag sen? När nästa så här starka händelse i mitt liv. Ja, men 86. Ja, men 83, 84. Ja. Precis. Och då så gick vi, men då hände det där grejen som hände liksom. Och det här, då hade jag redan gjort en kriminell grej när jag var 5-6.
Mm.
Eller 8, förlåt. Då hade jag gått in på mitt dagis innan. Och gjort inbrott tillsammans med bröder, två svenska bröder. Och vi gick in på dagis, det var öppet fönster, vi gick in på dagis, slog sönder hela dagis, vi dödade akvariefiskar och vi slog sönder pepparkakshus. Det var ju så pepparkakshus som man hade gjort i Nacka, då hade man ju så här 71, 72, så det var ju så pepparkakshus med liksom spindelnät för att de var så gamla och vi bara slog sönder allting. Och det var på mitt dagis.
Mm.
Och mitt dagis låg i samma hus som mig. Och det var ju så pojksträck, för att det var ett öppet fönster. Men då kom polisen...
Kanske för att du var... Under 10, liksom.
Ja, precis. Precis. Men sen det här som hände nu, det var liksom bara några år efter. Och då hade jag liksom börjat successivt snatta i affären. Det var alltid en Snickers eller någonting sånt där. Och jag tror aldrig jag åkte fast, men det var att jag snodde saker och gav bort. Liksom.
Mm.
Och gav bort till Alkisarna som satt vid bänken. Vi hade så mycket Alkisar som satt ute på bänkarna. Men den här grejen blev så planerad. För då sa vi så här, Orfeus, du går in. Han tycker om dig som fan. Och du vet, du dansar. Ni dansar, då kommer vi gå in och så kommer vi liksom ta det här skåpet. För där hade han visat oss sitt Amerika-plånbok.
Mm.
Och det var liksom en plånbok gjord av indianskin. Och där hade han fullt med 1000 lappar. Så att vi bände upp den medan de var i köket. Och så snodde vi pengarna. Och tog med oss också burkarna. Och så gick vi. Och sen så 3 dagar efter, tror jag, så hamnade det i Nackaposten.
Mm.
De stal mina 12 000. Otto Ottosson hette gubben. Det ska vara intressant faktiskt att kolla den artikeln, om den finns kvar någonstans liksom. Nackaposten, Nackavärmdeposten. De stal mina 12 000. Och vi var ju så naiva också, så berättade vilken skola vi kom från, när vi skulle på en klassresa. Så att jag kommer ihåg när polisen kom till skolan och hämtade oss liksom. Och sådär. Och det var min första känsla, och jag kommer ihåg hur lack jag var att de gjorde det framför hela skolan liksom. Polisen tog med oss.
Att du kände dig förnedrad?
Jag kände mig så förnedrad, och då bestämde jag mig, nu ska jag sluta hänga i den här jävla skolan, jag ska börja vara i stan. Och på den vägen var det, då började jag hänga liksom på Sveavägen och Kungsträdgården, och sen så är resten Fryshuset och en massa jävla historier.
Ja.
Mm. Och då var jag 12, nej då var jag 10-11.
Men så att du blev gripen av polis var det som fick dig att så här, men nu ska jag verkligen liksom inte sköta mig.
För att direkt, för jag kommer ihåg så här, direkt när polisen kom in, när de kom in i plugget, så kom jag ihåg hur den hade parkerat utanför, och min polis gick i parallellklassen, andra klassen, och de här små grabbarna gick i klassen nedanför. Nu pratar jag som om du ska se hur Ekstor skola såg ut, men det var verkligen att den var byggd så här. Lågstadiet hade liksom ett gäng hus här, och sen mellanstadiet vi hade vårat här, och sen liksom alla
så, det var uppdelat liksom.
Det var uppdelat, men man kunde också i själva huset kunde man liksom se allt som hände där nere, så att det var Ekstor skola var en jävligt fantastisk skola. Och liksom, så att jag kommer ihåg när bilen kom, och så det var, kände jag bara, nej, jag tror att, så bara tog de med han, sen tog de med han, sen så var den här liksom, kom, var det någon som gjorde med fingret, någon rektor, och så jag bara, Aina Lidman, så här, men vad har du gjort nu? Så du skulle ju sköta det. De hade någon så här, någon tilltro till mig, men ändå så här, fan Viktor. Men sen på den vägen, för sen efter liksom, där polisen förhörde, och jag kommer ihåg, jag var ju så här unge som fick stryk.
Mm.
Jag fick ju mycket stryk.
Hemma eller av polisen?
Hemma,
eller?
Hemma. Jag fick ju mycket stryk hemma, jättemycket stryk, och det var ju liksom så här, ja, på riktigt stryk. Det var så man hällde vatten i badkaret.
Men hur kommer det sig att du har hoppat över det? Nu har vi pratat i 40 minuter och du har inte pratat om det. Är det för att du inte upplever det som en sorg, eller är det för att det liksom är normaliserat?
För den här stryken?
Ja.
Nej, jag hade tänkt faktiskt komma till det. Och det var jag nästan lite inne på när jag berättade det här med att vi tog den här promenaden. Men jag kom bort mig, så tack för att du tar mig på spåren igen. Men det var när vi kom in på det här med kriminella grejer. Då blir det liksom... Och det är också intressant. Min historia har ju så olika dimensioner. Alltså det är så här, den kriminella unga pojken. Pojken som också var väldigt nyfiken på livet och tränade jättemycket och gick till biblioteket. Och liksom, jag gick på så här söndagsskola, så jag gick i så här kyrkskola varje söndag. Och sen samtidigt så hade jag liksom ett jättemörkt liksom läge hemma. Som faktiskt, så länge jag kan minnas, har funnits. Och det var den här känslan liksom. När jag gick i min port så kunde jag känna av liksom, har farsan druckit?
Ja, du fick stryka farsan?
Jag fick stryka farsan. Mm. Och jag kände så här, shit, har han druckit? Min morsa slog aldrig mig. Aldrig. Jag tror min mamma kanske har gett mig en Jo, mamma har slagit mig. Fast... Nej, mamma har också slagit mig. Faktiskt, men farsan slog mig så brutalt så att det överskuggade morsans grejer. Och jag försöker ju ha så här samtal med min mamma. Än idag så hon förnekar ju att hon har fått stryk av honom. Men jag vet ju att så är det ju inte, för hon har ju fått det också. Hon har ju blivit
misshandlad. Är han kvar i livet?
I livet är han, ja. Absolut.
Han är inte kvar i hennes liv?
Nej, han är inte kvar i hennes liv. Han försvann från hennes liv många år sedan på det sättet. Men de har ju liksom en relation. Liksom.
Han är kvar i ditt liv?
Nej, inte på det sättet. Sist jag såg honom var faktiskt i somras på... Jag har ju två systrar som är hans barn. Och det ska jag också komma till. Min barndom var väldigt så här... Det var en så här medberoende relation. Till min pappa och till min mamma. Fast på två olika sätt.
Mm.
Till min mamma det är medberoendet i att jag såg henne som en kuvad kvinna. Som gjorde allting för att den här familjen inte ska liksom gå i kras. Så att precis så som hon var, så var jag också. Bättre att ha en familj som är dysfunktionell och katastrofal än att inte ha någon alls.
Mm.
Speciellt när min äldsta lillasyster kom in i bilden. Och då var jag 8 år gammal. Och det är hans barn. Som han aldrig har slagit.
Nej.
Och sen kom min andra lillasyster som är 8 år yngre än min äldsta, som alltså är... Så när jag var 16 kom min yngsta lillasyster till livet. Och då hade jag börjat frigöra mig från familjen. Men då hade jag en hel del hänt. Så att jag och min äldsta lillasyster, vi har gått igenom jättemycket tillsammans.
Men slutade han slå dig?
Aldrig.
Han slog dig även fast han hade fått egna barn?
Ja.
Framför dem också?
Ja. Ja.
Mm.
Fast vi har helt olika minnen av våra barndom. Vi har helt olika.
Men det, och det är så intressant med den här podden. Att så här, det är en av anledningarna till att jag gör det här. Det är för att jag har fått lära mig att det finns bara en version och det är din.
Mm, precis.
Ingen annan kan ta den ifrån dig.
Mm.
Ingen annan har rätten att förminska den. Ingen annan har rätten att göra någonting med din historia, med din upplevelse. Mm. Det är din. Och du får äga den.
Mm.
Precis så som du minns den. Nu du, jag vet att du är utbildad terapeut eller psykolog. Jag vet inte vilken nivå det är på. Men du är en smart man som har ägnat dig åt studier att förstå människans hjärna och sådär. Så du har mycket insikt. Du sa ju det liksom innan att du säger men det här är så som jag upplever det. Liksom. Och folk har svårt att mötas i det.
Mm.
Att du och jag kan uppleva saker och ting helt olika fast i exakt samma situation. Liksom. Så jag har ju krockat med min mamma till exempel kring det här. Hon har sagt att det har inte hänt.
Mm.
Som du sa om din mamma också.
Mm. Och jag blir ju så... Än så här idag så kan jag tänka till, för att jag var väldigt så här... Jag var ju en person som alla barn är väldigt lojal.
Mm.
Och jag tror att det här med att... Så här, farsan liksom, vi gjorde såna prylar tillsammans. Vi hade en sån där, så här, på riktigt grej. Alltså, han lärde mig allt om, han älskade, farsan älskade så här, Bruce Lee. Han älskade, vad heter det? Alla, jag kan alla gamla filmstjärnor på grund av farsan. Alltså vem vet att den första som spelade Robin Hood hette Errol Flynn.
Mm.
Det är så här, helt onödig information. Jag visste saker som jag inte borde veta. Men det gjorde också att jag klarade att umgås med mycket äldre människor. Och blev en sån där, den här Victor, han är ju liksom... Och det var ju också för att få bekräftelse, att vara duktig. Men en sak som har varit jättesvårt än idag som vuxen liksom att smälta. Det är faktiskt den känslan av att min styrfarsa eller min farsa utnyttjade min kärlek till honom för att kunna ta till flaskan.
Mm.
Och det är den här promenaderna till Bagis. För att när han gjorde det så stannade vi alltid upp vid en mack. Och så köpte han liksom sexpack bira. Och sen så gick vi vidare. Och det var liksom... Så stannade vi alltid upp vid någon så här dunge och så satt han och drack och så visade han mig massa saker. Och...
Hur känns det nu när du liksom går in i det här? För jag ser att du inte har gått in i det här
på länge.
Ja.
Det känns ju som att det är den här sorgen, alltså, så här att jag blir ju ledsen. För att han använde ju min kärlek till honom för att liksom få det han ville. Och det var ju också att det var väldigt viktigt för mig att vara duktig. Ja.
Kan du känna att du har förlåtit honom?
Ja, det har jag gjort. Det är länge sedan.
Mm.
Det är länge sedan. Det är länge sedan.
Även om det är länge sedan så är det ju
aldrig
okej att slå ett barn.
Nej.
Liksom. Jag är ju också uppvuxen nu, för er som lyssnar så blir det väldigt mycket upprepning för mig, eller för er, men så här, för att sitta och relatera med Victor, så jag är uppvuxen i extremt våldsamt hem. Liksom. Och jag vet vad det sätter för spår, och jag vet vad det gjorde med mig i situationer. Jag sa det till de som äger den här poddstudion som är innan du kom, att så här, hela mitt liv från att jag var 12 var mitt enda mål att vara tuff.
Mm.
Min enda liksom inspiration i livet var att vara tuff.
Mm.
Och hur kommer det sig? Hur kommer det sig att man vill vara tuff och inte smart? Mm. Hur kommer det sig att jag hängde i centrum och inte var så här, shit, jag kommer från ett fattigt hem, jag ska bli rik, jag ska plugga civilingenjör. Utan så här, jag ska bli rik, jag ska börja sälja knark.
Mm.
Hur kommer det sig att liksom, det är så lätt att ta den kriminella grejen. Varför gör man det? Är det för att de andra coola killarna ska tycka att man är cool? Mm. Är det för att tjejer flockas runt en alfahane? Vad är det som gör det? För tjejer flockas också runt Zlatan, som är han är i och för sig alfahane ur den, men han är inte kriminell. Nej. Liksom. Och när någon löser den här frågan. Så varför är det så lätt för en man att välja den kriminella vägen? Jag har gjort jättemånga, nu är inte jag liksom i närheten av din nivå, men jag har gjort jättemånga grejer som jag har varit rädd för.
Mm.
Jag har utsatt mig för läskiga saker för att mina killkompisar ska tycka att jag är tuff.
Mm. Ja.
Det är en sorg.
Det är en sorg.
Det är en sorg som dagens ungdomar behöver förstå. För de valen man gjorde där och då, det är inga val man hade tagit idag.
Mm. Absolut. Och jag tror att svaret på den frågan för min del är att jag sökte mig bort till likasinnade. Sen var det inte, för att jag har ju märkt att många av de här likasinnade sen när jag någonstans vid olika tillfällen av livet har hamnat på anstalt eller kommit loss, så har inte de varit det primära i min tanke att sakna.
Nej.
Däremot så tror jag att jag har en jättestor sorg över att min mamma tillät någon misshandla mig.
Mm, såklart.
Och den sorgen är liksom det, och den liksom, och det, jag vet inte om jag berättade för dig den här relationen med min mamma, hur den fortfarande är så väldigt.
Och du säger att den är bittersweet liksom.
Den är bittersweet, och jag kan liksom, min största sorg i livet är ju faktiskt sorgen över mig själv.
Mm.
Jag sörjer över liksom förlorad barndom. Jag sörjer över att...
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Men känner du att du skulle kunna ha gjort någonting annorlunda? Du säger att du sörjer en förlorad barndom. Känner du att det är ditt ansvar att du skulle ha en bra barndom?
Om det är mitt ansvar att ha en bra barndom? Nej.
Så
inte, jag, när det gäller min barndom så var inte det mitt ansvar att den skulle vara trygg.
Nej, och det är min poäng här, att, så här,
precis,
att när du säger att du är sorgsen på dig själv för att du har förlorat barndom.
Jag är sorgsen över det som jag blev utsatt för. Jag är sorgsen över liksom, och en sak som liksom är väldigt billigt talat, och det har jag, här har jag inte pratat ofta om, men jag blev ju överlämnad ofta, som jag förstår, återigen det här. Jag var ju liksom, och jag hamnade ju i fantastiska ställen, men någonstans i min barndom så vart jag också familjepasserad på sommaren, och det hette inte familjehem, utan det hette så här avlastning. Så jag hamnade ju liksom i Hedemora och bodde där 2 somrar i rad. Jag hamnade i ett ställe som heter Hässleholm, så att jag fick sommarfamilj. Och sen när jag blev lite äldre så skickade de mig till Kapverdeöarna. Det traditionella liksom som invandrare gör. Skicka barnen back home så att de ska liksom... och liksom hela tiden bara överlämnad, bara lämnad. Och det var alltid min mamma som hade de rollen. Men idag kan jag ju se att hon hade ju fullt upp med en alkoholiserad man som liksom... Och så. Men den känslan är som en röd tråd som någonstans genomsyra min barndom. Att hela tiden bli överlämnad, alltså, den vuxna står inte kvar. Man pallar inte liksom.
Jag blev placerad på kollo när jag var 6 år. Det är ungt ändå.
Och då det är var det, väldigt ungt.
Och då var det 52 dagars kollo. Hela sommaren. Jag kommer ihåg första gången jag var där. Jag tror att jag grät i 52 dagar. Varje dag. Alltså varje dag. Och det är så här... Jag har inte gått in i det här. Jag har aldrig tänkt på det här förrän du sa det nu. Vadå? Jag var bara på kollo som alla andra barn. Men hur var det då för mig att vara på kollo? Det var traumatiskt. Nu, just nu... Så går jag in i den känslan och återupplever det som var där och inser att så här, wow, jag blev bortlämnad.
Ja,
och jag vill inte vara där.
Och jag kommer ihåg också där, familjerna som jag var också, de var ju så snälla, de tyckte om mig och de var så här, men du vet så här, svenskar ute på landet, speciellt den här Hässleholm-familjen, Verum hette det, och jag kommer inte ihåg vad de heter, Rickardsson eller någonting. De var skitsnälla, alla var rödhåriga i familjen också. Det var helt så sjukt. Så när vi åkte iväg...
Idag röstar de alla på SD.
Va?
Idag röstar de alla på SD.
Idag röstar de alla på SD. Och de tog ju med mig på sån här liksom... alla bodde ju på landet, så då hade man med sig en liten svart kille. Så då vart man ju den här, ja men den här lilla svarta killen. Och sen de som bodde i Vikmanshyttan i Dalarna, Hedemora. De tog ju också med mig till Garpenberg. Och liksom, då hade de ju liksom så här... sommarbasarer och så här. Och så jag hamnade på sådana här ställen. Men, och så hamnade jag också på Breviken heter det. Det är i Norrköping. Där, det var ett kollo. som jag hamnade i. Och där, då var det så mycket barn. Och det var lite annorlunda. Och sen så det sista som är den mest dramatiska upplevelsen jag varit med om, på grund av att jag inte hade tillit till mina föräldrar. Och jag också ofta fick stryk. Jag vill också berätta det här med hur jag kunde få stryk. Innan jag berättade om den här händelsen på det här kollo i Älta. Och då var det att man tog en buss från där jag bor precis. Så tog man en buss, 824, går från Ektorp och så går den hela vägen till Älta. Och så hoppar man av i Älta och där tar liksom några fritidsledare ett tag, så är det dagskollo.
Ah, okay.
Och, ja, okej. Och men jag också, om vi stannar i den och bara fryser den grejen och går till hur det är när jag får stryk. När jag brukade leka i liksom på gården, om jag kom för sent hem, då fick jag hälla vatten i badkaret och ta fram liksom ett skärp. Och liksom så fick jag, kom jag 12 minuter för sent, då fick jag 12 rapp. Och det spelade ingen roll om farsan hade druckit eller inte. Utan det var, jag fick stryk på det sättet. Och när jag berättade det här för mig...
Varför var det vatten i badkaret?
Nej, men vatten är ju någonting också, att jag skulle lägga mig i vatten. Och sen så tror jag att det fanns liksom en tanke om att man skulle vara ren också överlag. Så att jag skulle alltid duscha eller tvätta mig. Så att det, jag tror att den kombinationen... liksom, de hamnade i varann. Ja, men nu ska du bada, men först ska du få stryk liksom, ung jävel. Så var det så att man alltså, hällde piripiri också i vattnet. Det var så helt, det är helt sjukt. Och jag har fått liksom, så strömsladdar liksom, runt halsen. Och jag kommer ihåg en, min mamma också tappat det på mig och liksom strypit mig med händerna. Så att jag har ju liksom verkligen fått stryk alltså. Jag kommer ihåg att jag fick så mycket pisk. Så att det kom en period då jag liksom kom ihåg så här, jag var så traumatiserad. Så att jag liksom kunde tänka sig, hej, ska jag gå hem? Jag ska vara hemma 9, om jag inte går hem får jag stryk. Så bara, jag bröstar den. Och jag visste, är jag 22 minuter sen, då var det 22 rapp. Så jag kommer ihåg hur när jag gick hem så här, med Johan Lothén heter han. Bara, jag bara, nu kommer jag få skitmycket stryk. Så jag kommer få 20 rapp nu tror jag. Om liksom, och jag kommer ihåg, då hade man ju inte klocka på samma sätt. Som, och inga mobiler. Utan då kommer jag ihåg att jag sprang till Nacka sjukhus. Så kollade jag på den här stora klockan som fanns på väggen. Såg att den var så 26 minuter över och så bara räknade jag 26. Så bara gick jag hem. Och du vet, helt inställd.
Stålsatt liksom.
Och så kommer jag ihåg när jag fick stryk så kunde först stå så här. Bara, varför kommer du sent? Och så sa jag så här, men det var för att, du svarar tillbaka. Nu får du. Sen om jag inte svarade, då var jag obstinat. Så man visste inte vad man skulle göra. Det var alltid stryk och det var... Alltså det var så jävla hemskt. Så kom jag ihåg vid något tillfälle så liksom min lille syster så tittade sig genom så här dörrslingen och så här, helt rädd. Och då kom jag ihåg jag ställde mig för att liksom att
skydda henne
och så här. Och jag rymde ofta hemifrån. Jag hoppade ner liksom från min balkong liksom. Och vi bodde på andra våningen. Det var jättehögt. Jag gjorde värsta grejerna för att liksom komma bort. Så sprang jag hem och så i en period så rymde jag hem till mina kompisar och liksom det var så mycket sorg och ilska över det som jag var utsatt för. Men jag kunde aldrig peka fingret på mina föräldrar. Jag hamnade hos BUP, PBU heter det då. Liksom, alltså, jag golade aldrig, jag sa aldrig som det var. Så att, men den här grejen som hände mig, och det här är också ett tecken på att jag inte hade tillit hemma. Jag var så rädd för att få stryk. Så kom jag ihåg att det var en period då farsan inte spöade mig på länge. Och min pappa jobbade på något som heter postgirot, heter det då. Shit. Och jag tror att det var en period då det gick ganska bra på hans jobb, för att han hade kanske inte druckit på länge och, eller så var det att han var frånvarande, jag tror det är något sånt, och var liksom i den här lägenheten i Bagis. Så skulle jag till den här kollo och så missade den där jävla bussen. Jag var en sån här unge, jag var rädd för att missa bussar, jag var rädd för...
Inte så konstigt.
Jag var skitnöjd för att göra tabbar, så jag var jävligt perfekt. Alltså liksom så här. Och det genomsyrar så här mycket av mig. Så här, i skolan var jag skitbra, men jag fick inga bra betyg, men jag var ändå bäst i klassen på det mesta. Helt skumt. Så missade jag bussen. Och då kommer det, och jag glömmer aldrig den här Alfan, en sån här gammal Alfa Romeo som liksom sagt det så här. Missade du bussen liksom? Och jag bara... Och då fick jag... liksom så här, men skulle jag skjutsa? Jag bara nej. Så då började jag gå hemåt. Och jag kommer ihåg när jag började gå hem. Jag bara shit, om jag kommer hem måste jag bli så lack. För att jag har liksom varit på väg att missa den här bussen många gånger. Och egentligen missade jag den. Och då sa jag, men jag kan skjutsa dig liksom. Vad är det du ska någonstans? Så berättade jag, men jag ska till liksom Älta. Det finns så här, det ligger där. Någon verksamhet på dagskoll. Ja men så skjutsade jag. Så åkte jag med honom. Och den här mannen, jag kommer aldrig glömma hans ansikte. Aldrig. Aldrig. Han hade liksom... Hans ansikte var precis som den här gubben i Fisherman's Friend.
Mm.
Jag behöver inte säga no more. Alltså liksom skägg, ingen mustasch. Mm. Och liksom... Så hade han en sån här och berättade att han var författare. Och liksom började prata och började ta mig på ben. Och jag liksom så här, ta bort din hand. Liksom, vad fan gör du? Och sen så berättade han för mig att han skulle ge mig 50 kronor om han liksom, om jag liksom skulle så här onanera honom och sådär. Och jag var så här helt så här. Och så kom jag ihåg att jag blev så här, shit, jag visste inte vad jag skulle göra. Och, så stannade han i min parkering. Och det var jättenära det här kollot. Jättenära. Alltså precis vid Älta centrum. Eller ja, nedanför Älta centrum är liksom lite längre upp. Men det här är precis, jag kan inte ens förklara, men lite innan. Så här, första bygden där vid Älta. Och jag var så här, vart helt spänd. Och sen så liksom drog han ner sina byxor. Så tog han ut den. Och då blev jag helt ställd. Så jag bara öppnade bildörren och sprang ut.
Mm.
Och han, och jag springer som fan längs med vägen. Och har glömt min liksom, jag har en liten
ryggsäck
där jag har alltså min matsäck som jag gjorde med allting. Och jag älskar Skogaholmslimpa, så jag kommer exakt ihåg vad det var i den, vad heter det, matsäcken, jag lovar dig. Det var 2 dubbelmackor, Skogaholmslimpa med ost och leverpastej. Mm. Det hade jag, och sen hade jag liksom en liten butelj där det liksom var apelsinjuice.
Butelj?
Det heter så.
Ja, tydligen när man heter Victor de Almeida. Det han menar är en flaska. Ja,
ja, men det var en butelj, kusin. En liten flaskish. Och så hade jag något vilset äpple innan jag insåg att jag faktiskt var allergisk mot äpplen. Och så liksom, och så, jag bara, kom ihåg, och så tänker jag, fan, matsäck. Men så vänder jag mig, då har han liksom åkt sakta efter mig. Jag är så liten, så jag springer så sakta. Här är du. Vilket jävla övergrepp, alltså.
Mm.
Och Dwayne heter han, som jobbade som fritidsledare. En stor svart kille från, jag kommer till och med ihåg, från Ekliden.
Mm.
Bodde där. Och han kom ner och sa, hej, vad händer? Och han brukade kalla mig shit for brains. Han bara, hej, shit for brains, vad gör du? Jag bara, det var en gubbe, så här. Han bara, wow. Och så då liksom slänger han ut ryggsäcken och så bara gör en rivstart och så drar han. Och det där var liksom det enda gången som jag har blivit utsatt. Det där är ett sexuellt övergrepp.
Ja,
och jag blev utsatt 100%. För det. Och jag har liksom, den enda som vet det var Dwayne.
Okej.
Okay. Och liksom så här. Och jag har ju träffat honom kanske en gång i mitt liv och då var jag vuxen. Mm. Eller då var jag liksom bråbarkad kriminell. Och jag kommer ihåg när vi i Lugnet träffade honom också på en LMC-klubb. Liksom. Mm. Så han var ju liksom en tonåring som sommarjobbade. Så att han kanske var, när det här hände kanske han var så här, vad kan ha varit, 15? Förstår du? Och jag var typ 10, 12, 13, jag vet inte, något sånt. Så att, men är du med? Mm. Men vad jag ville ha sagt med hela den historien, det var skönt att få prata om den, tror jag. För jag,
det är därför vi är här.
Jag tror faktiskt inte jag pratat om den.
Vi ska bara prata sorg. Jag upplever att du inte har pratat så mycket om det här överhuvudtaget.
Nej, det kan man ju.
För det tog 45 minuter när vi kom in på det riktigt tunga.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och det är svårt att prata om. Det är svårt att tänka på. Alltså jag tycker det fortfarande. Då ändå liksom, jag har gått i terapi sedan jag var 16.
Mm. Mm.
Och jag har varit väldigt transparent med mitt liv och hur det har varit. Och liksom mina känslor kring det. Och jag är ganska liksom klar med varför, hur det har gett vatten på kvarn för vissa av mina drivkrafter och så vidare. Men jag måste fråga angående din pappa, har du aldrig satt emot? Blev liksom, när du blev äldre, var det aldrig att du fick nog och blev arg tillbaka, eller?
Alltså jag har ju någonstans inte riktigt gjort det på något så här. Jo, fast så här obstinata försök, så här, liksom, så här snacka emot, så har man fått smällar tillbaka och sådär. Men jag tror att den största mothugget jag har gjort, det är liksom att jag har växt. Liksom.
Mm.
Jag har ju blivit en kraft till slut. Till slut blir man ju liksom.
Mm.
Du vet, när jag började hänga sen in i stan, jag började också parallellt hänga i stan, samtidigt som jag gick i skolan, det var jätte så här. Men så jag blev ju större och började ta emot smällen på ett annat sätt.
När jag...
Är du med mig?
Ja, verkligen. 100. När jag började känna mig tuff, när jag hade slagit några människor på käften, när jag började umgås tight med ett par grabbar, så liksom visar det vi. Mm. Vi är ett par grabbar liksom, och vi kör. Då i takt med det så var jag bara så här, jag kommer döda dig. Jag dömer dig.
Typ.
Liksom. Nej, men förstår du vad jag menar? För att, jag var ett barn då när jag hade de här tankarna och känslorna. Men jag har ju stått öga mot min förövare. Mm. Och sagt, jag dödar dig.
Mm.
Jag är inte 10 längre.
Mm.
Jag är 15. Men, alltså, ja, men, så här, men för mig blev det så här, nu är jag tuff. Och du kan inte göra mig någonting. Och det började bromsa honom.
Mm. Jag tror nog samma här.
Hänger du med? Att så här, det är så här, vid något tillfälle så räcker det ju om man kommer dit. En annan situation är ju att man är medberoende hela sitt liv.
Mm.
Att man faktiskt är undergiven sin förövare av naturliga skäl. Att det är ens pappa eller att, det är liksom att man aldrig kommer till den hatgränsen.
Mm. Både ja och nej. Jag har ju liksom som vuxen, vi träffades inte på många år, jag och farsan.
Nej.
Alltså många år, jag sökte mig bort av någon anledning. Mamma hade jättesvårt att förstå varför jag liksom hade så svårt med förankring i familjen. Jag har fortfarande ganska svårt med just den biten liksom, att vara med familjen. Men sen när jag är med min familj så är det lugnt sådär.
Mm.
Men fortfarande liksom, det är svårt.
Mm.
Obearbetade saker. Men jag kommer ihåg när en av mina systrar fyllde år och så hade vi Bajenland, var det ju. Det finns, vad heter den? Bajenkrogen som ligger mitt på vid Björns trädgård. Finns det någon så här... ja, det finns ju massor.
Typ snaps? Eller,
jag fast på andra sidan. Den ligger liksom vid det där hotellet. Precis vid Björns trädgård. Vid det där hotellet. Så, vad fan heter det? Heter det Vasa? Eller vet du? Men där...
Gröna jägaren.
Nej, Gröna jägaren är ju...
Skitsamma. En krog på Söder.
Ja, men en krog på Söder. Den ligger precis vid Björns trädgård. Och den är väldigt känd för sina... och där hade syran någon grej. Och så var farsan där. Och jag kommer ihåg att jag hade inte träffat henne. Jag hade precis blivit nykter också. Så det är det här vi snackar om. Det är nu. 2014.
Mm.
Kanske. Och då kommer jag in där. Och så bara... Puff, då blir jag ett barn direkt igen. Och då har jag levt ett helt liv med liksom kidnappningar och jag har gjort värsta grejerna, suttit på kåken, levt med massa sprutnarkomaner, levt under Stockholm i 3 veckor utan att komma upp, alltså, så här, under jordiska tunnlar. Så kommer jag upp och så bara puff, så ser jag det, så bara, jag blev som en pojke en stund och så bara, ej, vad fan händer här? Ja, den känslan var jättestark, jag kommer aldrig glömma det.
Nej, men det är ju mäktigt att fatta att det händer.
Ja.
Och komma tillbaka.
Ja, och förmodligen har ju det hänt flera gånger och jag har inte fattat det. Jag har bara gått på automatik. Ja, men blivit så clownen också.
Mm.
Blivit så bara larva mig och spralla när det är så familjetillställning alltid. Ja, men som man sa, men Victor, det är han. Jag, men blev sån där. Gick in i mina roller, clownen, rebellen och liksom det var så här. Men så den gången blev jag så här på väg att bli någonting och så kände jag är en helt annan snubbe.
Mm.
För jag var drogfri ett år, vad håller jag på med?
Mm.
Och liksom... Men vi har aldrig snackat han och jag liksom, om det här. Och jag vet inte hur mottaglig han är. Och han är ju fortfarande, vad jag förstår, i sin sjukdom. Så här, perioder och liksom blivit äldre. Och jag tror jag har en romantisk bild av att någon gång ska liksom få berätta för han liksom, vad det har påverkat mig. Men jag är helt övertygad om att han vet också.
I en podden. Vill han lyssna?
Mm. Absolut.
Det har ju varit ett... en liten röd tråd för den här podden är att folk kommer att dela sina stories.
Mm.
Så når det oftast förövarna. För att i många fall så är det föräldrarna som har brustit i sitt ansvar, kan man säga. Och det är lätt att sitta här och peka finger.
Jag vet.
Och det som är viktigt att säga här att den här, det vi gör nu är inte emot din mamma eller din pappa. Mm. Det här är för dig.
Mm.
Och det är skillnad. Sen att de är inblandade. Alltså, vad heter det? Casual, vad heter det? Offer av en god sak.
Casualties of...
Ja, men, när någon stryker med. Liksom, alltså, för att du ska få dela din sorg.
Casualties of war.
Ja, men, sen, men för att du ska få dela din sorg.
Mm.
Så åker de med på köpet. För de har varit med i din sorg.
Mm.
Men det här är inte en podd mot dem. Och de är så dumma hit och dit. Nej. Utan det här är en podd för dig. Du får sitta här, du får dela. Och bara att vi har kommit in på saker som du aldrig har delat är ju jättehäftigt.
Ja men precis. Och speciellt den här liksom, och så här. Jag har aldrig berättat en annan sak som jag faktiskt aldrig har berättat, liksom också det här stigmatiserade, ja men den här bilden av, för jag kommer ju från en kultur där det är väldigt viktigt att man värnar om sin familj.
Mm.
Alltså det är liksom, det är så här, den falska stoltheten är total av Afrika eller ett Kapverde, det är så här, ska inte prata illa om dina föräldrar, du ska för fan, ska du dö så ska fan dö med stövlarna på, så här, det här är så jävla. Och jag kommer ihåg att de här utflykterna som jag och farsan gjorde, det var liksom att han tog med mig och liksom köpte sina de här fempack ölen eller sexpack vad det var. Och så liksom hade han med sig porrtidningar också. Så han satt ju liksom, och så han var ju sjuk på det sättet, läste sina porrtidningar. Och det var ju så här liksom, och för mig var ju det jätte...
Det är nog fel på den generationen.
Mm.
Det är det. Alltså, det är
helt sjukt alltså.
Min mammas dåvarande man, han är tack och lov död. Han tog alltså med min storbror, jag har två äldre bröder. Min äldsta storbror. På ett horhus.
Mm.
När de var på en resa.
Mm.
Min brorsa kanske var 15 eller 16 bast. Mm. Eller strippklubb eller vad fan det var. Men han tog med sin frus son. Mm. När han gick och var otrogen.
Mm.
Vad är det för fel? Vad är det för fel på dig? Mm. På riktigt.
Ja,
och den här snubben var extremt elak.
Mm.
En extremt ond människa. Han har gjort mig illa. Han har gjort min mamma illa. Han står för många av mina liksom, sår i min själ. Mm. Men det känns som att den generationen av... Nu vet jag inte om din farsa är svensk. Men den generationen
Men inte svensk, men ja, jag fattar.
Just det, svenska alkoholiserade våldsamma män känns som att de så här, överrepresenterade från 50- och 60-talet.
Mm. En tuff tid. Det var en tuff tid. Och samtidigt så var det ju liksom den här bilden av folkhemmet som man hade, som jag gör inom parentes nu också, där männen var en benstomme. Alltså det var en så helt skev bild av hur saker och ting var. Nej.
Känner du, men tog du något beslut någon gång? Att så här, nu ska jag, du liksom allierade dig med liksom kriminella organisationer, eller alltså, bara blev det successivt?
Det tror jag blev, alltså det var ju så tidigt också, tror jag. Det var ju så tidigt, jag fann ju gemenskap i olika ställen. Sen var jag en person som var jättesvårt för liksom att fastna, så att jag började hänga på olika ställen. Jag kommer ihåg att det bästa som hände med mig var faktiskt när jag blev förflyttad till Drevikens ungdomshem som 15-åring.
Mm.
Men det var en tillfällig grej, för sen så kom jag hem sen när jag var 16 igen. Men när jag var 15-16, då var det kört alltså. För då hade jag liksom börjat vara mycket i stan. Man gjorde ett tappert försök. Jag bodde där ett år på Drevan. Och sen så har jag bott i Jordbro där ett tag. Liksom, och så här. Så när jag kom tillbaka till Nacka, tillbaka till min gamla klass när vi skulle gå ut nian, för det var ju det. Då var det som att jag liksom... Jag hade så bestämt mig så här. Jag bara... Jag kommer ihåg att jag ville göra en tatuering. Det var sjukt. Så här, lev snabbt, dö ung och bli ett vackert lik. Och jag tror jag hade sett in någon jävla så här 50-tals James Cagney-film. Typ så här. Någon så här rutten Dillinger-film. Det var en ny dröm. Min dröm var att jag skulle ha den på nacken. För jag tror jag hade sett någon klottrare liksom som så här. Dizzy eller någon sån där idiot hade någon sån tatuering, och det skulle jag också ha. Och jag gick och drömde om den där tatueringen i så 10-15 år, att göra den på nacken, och helt sjukt. Men det hade jag, och det var så här, bam. För sen så kom Eje och de och skapade Björngården liksom, och Docklands och sådär. Så då satte hela den grejen igång. Så att sen så bara var man med på någon jävla våg, och bara körde tills jag gick in i någon form av vägg när Göteborgsbranden var. När fan var den? 1990... 9 eller 2000, vad fan var det? På den vägen var det. Så att jag körde loss från...
Var du där? Eller hur,
Göteborgsbranden.
Eller hur är det avgörande för dig?
Nej, för att jag kommer ihåg när jag gick in i min vägg. Då hamnade jag på mitt första LVM. Och då hade jag knarkat, suttit i fängelse, skottlossningar. Det var de värsta grejerna. Och då hade jag hållit på. Och då var jag 20... alltså jag måste, hur gammal kan jag ha varit då? Jag måste ha varit 26 eller någonting sånt där. Och då hade jag hållit på stenhårt från när jag var 17. Så det är 10 helt... måste bara kolla. Den är en viktig grej. Så då hade jag hållit på i 10 år.
Vad skulle du säga lockade dig då till...
Att komma bort.
Till att komma bort?
Ja.
Men var det, kom du bort med knarket eller kom du bort med att hänga med liksom, kriminella och göra kriminella handlingar? Var det spänningen som fick dig att tänka på annat? Eller liksom, hur kom du bort? Vad var det som fick dig att liksom, känna den känslan? För jag idag i vuxen ålder, jag kommer bort när jag spelar tv-spel.
Mm.
Och jag kommer bort när jag är ute och jagar.
Mm.
Det är de två flykterna jag har.
Mm. Jag fattar. Så. Wow, jag... Alltså, jag blev ju heroinist.
Mm.
Och det är en toppen drog för en person som har varit så... Alltså, för jag tror jag har haft självförakt.
Mm.
Och självförakt för min del är liksom så att jag har... För du berättade en grej som var fantastisk. Du bara, men nu så satte du dig ner foten och bara, nu får du fan vara nog.
Mm.
Men jag tänkte aldrig så. Jag var mer så här, men det är så här det är.
Mm.
Typ. Jag bara, men det är så här det är. Sen vet inte jag, vi har olika kulturer. Vi kommer från två olika kulturer. I min kultur så, man slår ju sina barn till en viss del.
Mm.
Det är så, det är inte som i Sverige. I Kap Verde, man spöar sina barn om de går för långt. Men det är så här, det är lugnt här. Men så här.
Men spöar man sina barn genom att lägga dem i cayennekryddat bad och elkabel runt? Nej, det är det jag menar.
Så att... Nej, men jag fattar. Men vad jag menar, då kunde jag också indirekt, osagt... eller hur säger man när det är osagt, det är så här, underförstått, ja. Så hade mina föräldrar en signal till mig om att det här är våran kultur, det var underförstått. Men sen så, på tal om att krydda, så var ju det en kraftig kryddning. Men jag tror att det fanns liksom en underton av, jag tror till och med att jag kan ju ha fel nu, men att vänner till familjen från vårat hemland. Jag sa, men det är klart att han måste ha lite stryk. Alltså du fattar, så det blir den jargongen. Precis så som på Jamaica, jag vet att min dotters mamma, min äldsta dotter, de är jamaikaner. Man röker weed.
Mm.
Alltså, that's it, you smoke weed.
Mm.
Precis, ja, men, som
man, det är kulturarv, ja, men, såklart.
Ja, men, och det är liksom, så att, och det gick in i mitt det här så här, ja men det är så här det är. Så att jag kunde liksom förstå varför bröderna Adenberg inte fick stryk av sin farsa. Och jag kunde också förstå varför, vad heter det, vad heter han, deras farsa Adenberg, jag glömmer vad han heter, varför han blev skitsned på min farsa när vi gjorde inbrott på dagiset. Och de kom och knackade på min dörr och bara, ja, mina söner och din grabb, de har gjort inbrott på dagiset, de har fuckat hela det här. Och så min farsa bara, bam, bam, gav mig värsta stryk framför honom. Och han bara, fan gör du? Fan slår du på grabben? Fan, jag stickar ifrån dig också. Mm. Och jag drog in mig i lägen och bara slog sönder mig. Sen ringde snuten, så kom snuten dit och jag var helt sönderslagen. De bara, ja, men det är så det är. Det var helt sjukt. Så att, där var det så här, jag bara, men det är så det är. Och farsan bara, du ska inte säga att jag slager dig. Får du säga att jag bråkar med grabbarna på, vad heter det? På liksom, så här. Men... förstår du vad jag menar? Så att, och där kunde jag liksom göra den så här, ja men det är inte okej i samhället. Men jag kommer från ett annat samhälle, jag måste liksom, jag måste brösta det här. Och det, så det blev ju den här, jag förtjänar stryk, kunde jag liksom ha med mig ibland.
Ja, det är det som är stryk. Det är det som är grunden till självförakt.
Det är helt sjukt. Liksom. Och jag blir så lack när jag tänker på det, men...
Och det är okej.
Ja, det är det ju. Men det är ju... Alltså, när jag kommer till en punkt, förlåt, när jag kommer till en punkt där jag tar till liksom missbruk och när liksom, så jag tror att den riktiga känslan var att det var dubbelt för mig. Kriminalitet för mig, det var så jag lever. Det fanns ingen bättre för mig än att ta en tjolburk, sätta mig i bilen och så åkte jag förbi polisstationen, här är du. Och så bara tutade jag hjärnet och höll på att ge det, och så kom de, så bara drog jag ifrån dem och fick värsta jagen. Av 10 gånger så torskade jag en gång.
Mm.
2 kanske, men resten så kom jag undan. När jag kom undan, jag var så och så alltid när vi gjorde ett brott, jag fick en kick alltid när brottet var i sin gång. Alltså det finns ju, jag är ju terapeut, så jag har ju liksom hållit på med kriminalitet som livsstil. Det finns ju 3 sorts kicksökningar i ett brott, före, under och efter. Det finns vissa människor som känner dem hela tiden, men de flesta brukar känna kicken efter ett brott, när det är gjort. Jag var den som kände kicken mitt i ett brott. Så att innan så var jag helt så här apatisk. Det var bara så här, reka. Och polarna var, en del polar, de gick igång på bara rekandet liksom, hej nu ska vi göra det här, man bara var med. Sen när man gjorde grejen, då bara, där kunde jag leva. Och sen efter när det var över, då blev jag helt tom.
Mm.
Och där tog jag till droger. Så att jag hade de två. Ett var för att liksom leva ut, det är kriminaliteten. Men min drog, min huvuddrog, heroin, det var liksom för att slippa känna.
Hur kom du till beslutet att ta heroin? För det vet ju de flesta att så här, tar du heroin då är du fucked.
Jag ramlade in i heroin på ett bananskal, men jag visste exakt vad jag gjorde. Mm. Alltså, det är egentligen det är en oromantisk bild, men en tragisk historia. Jag hade bråkat med min tjej, hon som jag har min äldsta dotter med. Det var den 14 februari 1994. Jag bodde på Henkan då, en soslägenhet. Jag hade en 7-rummare själv. Jag kastade ut de andra som bodde där. Liksom hade jag värsta maffiafesterna där med poler och sådär. Sen så det var en jävla torr vinter. Fanns knappt någon röka. Jag kommer ihåg att man åkte till så Eskilstuna och Uppsala för att hämta braj. Liksom. Jag rökte ju mycket braj. Jag hade rökt braj sen jag var typ 19 eller någonting sådär. Typ, mycket 2-3 år hade jag rökt. Nu var jag 20. Och så var jag i en lägenhet med en poler. Han bara, vi har ingen rök. Och jag kommer ihåg att jag svettades också för att man inte hade brasset. Och sen så... Så tog han upp någonting på folie och så bara rökte vi det. Och jag visste att det var heroin. Jag rökte och jag var inte så här imponerad. Jag började spy. Jag tyckte, vad fan är det här? Vi går vidare. Så gick vi och gjorde värsta stöten i Norrtälje. Så fortsatte jag min kriminella bana. Men ibland så brukade jag röka på. Successivt.
Heroin.
Heroin. Jag brukade röka ibland så här, i smyg. För jag umgicks med ganska tung kriminella. Och det var inte okej att röka heroin. Det var så här, men jag kommer ihåg att när jag rökte heroin första gången. Och dagen efter när jag vaknade så bara. Shit alltså. Fan jag rökte hårs igår. Jag kommer ihåg hur jag bara vaknade. Och jag hade gjort ett inbrott på ett ställe. Tagit så mycket så jag hade typ så här 50 kostymer. Och så hade jag typ så här fett med skor. Jag hade så kläder för flera hundratusen. Och bara låg i lägenheten och bara fullt med stöldgods. Och så bara vaknade jag så bara, fuck, jag rökte hårs igår. Vad fan har jag gjort? Och sen så var det som att jag bara släppte det. Och så fortsatte jag min kriminella grej. Och så började jag smådutta. Och sen... Senare på hösten, den hösten, typ 10 månader efter, då hade jag liksom rökt så mycket så att jag började bli så här abstinent. Så att sen blev jag torsk, men det tog mig ett år att bli torsk liksom.
Men efter första sprutan?
Ja, vilket var flera år senare. För första sprutan, det tog mig 2-3 år innan jag alltså, tog
och hur kommer det sig att du gick över till spruta?
Då hade jag gått in i själva missbruket så hårt så att jag hade ju tappat respekt, eller jag hade liksom de här gränssättningarna, jag hade ju liksom passerat dem. Och det var exakt samma grej, det var så här, jag bara kör liksom. Jag kan inte förklara hur jag tänkte, men jag kommer ihåg också hur jag vaknade ut dagen efter. Jag bara, fan jag tog en fix, fan idiot. Och sen så var det liksom kört. Men det var då också... Nej, men då hade jag hållit på. Jag började 20 år. Sen när jag var 26 tog jag min första spruta. Och sen då bara liksom slog det mig så hårt så att jag gick in och gav mig själv ett, liksom ett LVM. Det är lagvård om missbruk. Det är väldigt ovanligt att man går till SOS och säger, jag har ett missbruksproblem, kan ni hjälpa mig? Och de var så här, shit, det är typ aldrig en knarkare som görs. De brukar ju få kriga för det. Och då var det var 1998.
Mm.
99. Ja, men det var då Göteborgs. Och det var då jag kom, det är därför jag kommer ihåg den grejen. Och sen den dagen har jag kriget för att sluta. Och det tog mig många år.
Hur många återfall?
Återfall? Nah, alltså, återfall är otaliga. Utan jag fortsatte ju knarka. Sen har jag varit drogfri några gånger. Så här, varje gång jag suttit inne har jag varit drogfri. Så att...
Men ah, okej.
Okay. Ja, så att det blir liksom inget...
Men har du, efter att du har bestämt
26 dig... 26 överdoser, typ.
Ja. Men har du bestämt dig vid något tillfälle att så här, nu skiter jag det här på riktigt, jag skiter i det här nu. Och sen inte klarat av att skita i det.
Ja, jag tror jag gjorde det. Två riktiga tappra försök. Men nej, jag gjorde det flera gånger. Flera gånger. Jag tror alltså, om jag ska göra sådana återfall, om du menar sådana, det är bra att du benar av vilket som är vilket.
Mm.
För att det är skillnad på att liksom stanna upp och sen fortsätta ett missbruk på grund av att man har suttit häktad eller någonting. Det är en helt annan sak.
Nu pratar jag om när du har bestämt dig.
Ja, när jag bestämt mig. Jag tror jag gjorde, innan liksom jag gjorde det nu på riktigt, så tror jag att jag gjorde 4-5 gånger så här riktiga tappra försök. Ena gången var på Narconon, då gick jag in på ett behandlingshem och slutade. Andra gången var på ett ställe som heter Grönvallen. Sen har jag gjort liksom att, ja men jag har åkt till olika, så här, verkligen 5-6 gånger i alla fall.
Mm. Vad skulle du säga är skillnaden från den, de gångerna och den där du faktiskt slutade? Det här tror jag är skitviktigt för lyssnarna.
Mm. Den gången då jag liksom verkligen kände, jag tror att för första gången så slutade jag göra det för någon annans skull. Jag har alltid sagt, jag ska sluta för barnens skull, jag ska sluta för morsens skull. Jag har alltid sagt, det var så här, skammen, liksom, mina systrar går på stan och så har de sett sin brorsa. Alltså du vet, alla de här grejerna. Men när jag verkligen så här slutade sista gången, så kände jag så här, shit, det räcker alltså. Jag tänker fan inte dö alltså.
Mm.
Och det slog mig att för min dotter sa till mig en sak.
Så sa hon så här, innan?
Nej, då. Alltså just de dagarna. För jag kommer ihåg att jag gick in och ut och min sista dag i missbruket, sista vecka, tog jag 9 överdoser. Mm. Så jag återkom till sjukhuset minst 2 gånger på en dag. Och då slog det att Melissa sa så här, det är svårt att älska dig alltså.
Mm.
Och jag tror det där liksom twistade till det lite.
Och så. Tuff sanning.
Mm.
Men ändå en sanning.
Ja, och då gjorde jag någonting som jag aldrig har gjort förut. Jag hade droger och så bara spolade jag ner dem.
Mm.
Vilken sorg det var när jag spolade. Jag bara, vad har jag gjort? Men så ringde jag min syrra från avgiftningen. Och jag hade tur, så jag hade en socialassistent som krigade för mig som fan. Hon bara, nej men, in så här. Och så ringde jag min syster. Och jag hade ringt henne typ flera gånger under den månaden. Så här, ja men jag ska sluta nu. Hon bara, okej fan, stå på det. Ring om det är någonting liksom. Vi skickar pengar eller något sånt där. Sen sista gången så bara ringde jag min syster. Så sa jag så här. Hon bara, hallå. Hon bara, vad gör du? Så jag bara, hon bara, är du där igen? Jag bara. Så det är en så här liten så här. Ett litet bås så, så ser man så här när folk, du vet, där på avgiften är så här, litet telefonbås, ser man hur folk har det så här ristat in så här. Så säger jag så här, jag bara, jag är klar nu, sa jag till henne. Hon bara, jag förstår. Hon bara, jag bara, jag är klar nu.
Var det svårt efter att du hade bestämt dig själv?
Jag fattar inte vad som hände. Alltså. Jag fattar inte. Det är bara. Jag var så sjukt för att jag bara kände sig. Jag bara, wow.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och jag tänkte på den här lilla pojken som liksom hela tiden har sprungit runt och bara letat efter folk och bara letat efter någon som bara tycker om, någon som tycker om mig. Och så fort det har kommit människor som bara tyckte om mig, så har jag bara puttat bort dem. Liksom. De här relationerna med kvinnorna som jag liksom är med. Så fort de har kommit nära mig, så har jag bara gjort allting för att bli lämnad. Och sen för att kunna säga, ja du ser, du lämnade mig ändå. Den här mamman som inte stod kvar. Det är liksom den som jag har med kvinnor hela jävla tiden. Och jag är där hela tiden och bara bam, bam. Och jag har ett sånt krig med mig själv, trots att jag idag är en väldigt respekterad och så här, jag är grym terapeut.
Mm.
Men när det handlar om mina egna tjänster så är det fortfarande väldigt komplicerat. Och jag försöker leva så som du säger, liksom att inte ljuga mer.
Mm.
Men jag är kvar ibland i så här tragglandet och blir... Och istället för att inte ljuga, då blir jag av... Vad heter det? Då blir jag så här... Jag blir avvikande istället. Mm. Jag har ett kroppsspråk som liksom... Jag blir... Ja. Jag och min kollega, vi brukar kalla det för att man är... Man är... avvikande.
Jag såg nu att när vi gick in på den här... Det här, den här stunden när du slutade. Du blir ju alldeles tårig.
Ja, alltså det är sjukt alltså. För att jag, vet du. Jag visste att jag skulle överleva alltså.
Mm.
Jag visste det hela tiden. Folk kunde säga så här till mig så här. Och det säger man ofta till missbrukare. Du är inte gjort för det här. Det här är inte din grej. Man säger, det finns ju ingen som är... Det är inte meningen att någon ska knarka. Det finns ingen knarkare där ute idag som har hållit på mer än ett år som säger så här, men det här är det jag vill. Ingen står på plattan för att han vill.
Nej.
Man är en slav. Men någonstans så bara kände jag. Jag har alltid känt så här. Fan alltså. Jag har alltid känt att jag inte ska dö som en knarkare alltså. Men jag säger till dig Daniel, sista året då började jag bli rädd. För då kände jag så här. För att jag har ju ändå trots allt varit hemlös. Eller förlåt, bostadslös.
Mm.
Under många år. För att jag har varit självvald. Jag har alltid kunnat sova hos min syra. Ja, du vet. Men sista året, jag var hemlös.
Mm.
Det är skillnad alltså på att vara bostadslös och hemlös. Jag känner jättemånga artister och kända människor som är bostadslösa. Mm. Som så här, andrahands. Det är ju att vara bostadslös. Men jag var hemlös.
Mm.
Jag bodde i en... På ett härberge som man fick checka in. Man fick checka in varje dag klockan 7. Och om man inte kom klockan 7, då fick man sova ute. Och där bodde jag liksom. Tillsammans med en massa tjetjenier eller vad fan. Skitsamma vad de var. Men det var människor som jag inte ens kunde kommunicera med. Och vi hade ingenting gemensamt. Och alla luktade liksom gym.
Mm.
Du vet. Gammal gymhandskar. Så luktade fötterna på folk. Och jag var en av dem. Jag ägde ett par... En bossjacka och en Armani-jacka som jag liksom stulit på NK och liksom tvättade mina kläder. Det var sist och så bara... Jag bara, shit, jag kommer nu dö. Och de här sista vintrarna var så jävla kalla. Det var ju de som i början på de här vintrarna vi har nu. För det är ju riktiga vintrar nu. De är ju inte tidiga, men de är ju intensiva när de kommer. Och jag bara kände, och jag bodde där i på Grimman ett ställe. Sen sista tiden bodde jag också på ett ställe i, jag vet inte om du har sett i Gullmarsplan, så finns det liksom som en liten grön plätt mellan Gullmarsplan och Hammarby och Fryshuset. Du vet den där gröna plätten där? Där finns det ett härberge. Där liksom, kommer jag ihåg, jag liksom, så, här, så kom Jusselina, mina systras vänner, så bara duckade jag liksom att de inte skulle se mig. Så att när jag var där på avgiften bara kände jag så här, fan snälla låt mig överleva för att jag ska göra mitt bästa för att aldrig göra om det här.
Och hur många år sen blev du ren?
Det är 8 år sedan nu.
Känner du än idag att det kan vara en kamp?
Nej. Kampen slutade den dagen.
Okay.
Vet du det?
Men det är ganska ovanligt ändå.
Ja, det är helt sjukt.
Det är
helt sjukt.
Men som många nyktra alkoholister eller narkomaner behöver ju ta aktiva beslut varje dag. Mm. Så här, nej, men jag är nykter, det här gör inte jag. Jag ska inte göra det här. Men du hamnar inte där. Liksom.
Jag hamnar inte där. Jag har däremot mina knep för att liksom, jag går ju på självhjälpsrörelse. Jag går på NAC och sådär och väldigt sporadiskt. Det första året, första 2-3 åren gick jag varje dag på möte.
Mm.
Alltså varje dag. Och så att liksom, men jag har aldrig känt ett enda drogslut sedan jag slutade. Aldrig. Jag har känt en så här känsla av att inte vilja vara i vissa situationer. För det är också ett tecken på det också. När man känner så här, ey! Men jag har aldrig så här, det har aldrig gått vidare en tanke. Jag har aldrig blivit så här, kolla på så här Pulp Fiction eller någonting och bara, det dabbar i magen. Aldrig tänkt på att basa en sten så här, och liksom jag får en fysisk känsla av att jag vill göra det. Gärna har spelat med spratt ibland. Jag kommer ihåg den gången. Så här, okay, man har varit på mycket spelningar, jag har varit på så här, otaliga festivaler, jag umgås ju med artister och du vet vad de gör. Alla röker ju på. Men det är liksom så här, jag är så... Och jag knackar tar jag träffar. Jag är inte högmodig när jag sitter och säger det här, men jag har liksom... Jag begravde den där, den där dagen. Liksom. Jag är klar. Och jag har inte druckit en enda droppe sedan dess. Och sen liksom, tack vare det beslutet jag gjorde då, så har jag kunnat ta beslut längre fram. Till exempel som att sluta röka en cig. Mm. Det gjorde jag 2015. Jag har inte rökt en cig sedan 2015.
Var det svårt?
Cig. Mm. När jag slutade var det lätt. Men jag krigade typ varannan vecka hela 2005. Försökte sluta. Tills en dag så bara hade jag cigpaket på mig i 3-4 månader utan att röka.
Och det är det jag vill komma fram till här nu när vi ska avrunda. Att det finns väldigt mycket människor som säger att de inte kan. Jag kan inte sluta. Alla kan. Mm. Det spelar ingen roll om du har varit sprutnarkoman i 20 år eller om du har rökt cig i 2 veckor. Du kan sluta. Det handlar om att du ska vilja.
Mm.
Och den dagen du vill på riktigt, då är det lugnt.
Mm.
Då kommer det hända.
Mm.
För det är en handling. Ditt beslut.
Ditt beslut.
Och ditt beslut leder till den handlingen att säga, men jag har slutat.
Mm.
Då har jag pratat med dig själv. Du har slutat liksom.
Mm.
Nu har jag aldrig varit beroende av droger.
Mm.
Men jag har rökt i 20 år. Jag har haft problematik med både sex och spel. Och liksom så. Som jag kan prata med mig själv om.
Mm.
Liksom. För att jag har tagit besluten att det där ska inte jag hålla på med.
Mm. Liksom. Jag förstår.
Men inte förrän att jag ville.
Mm. Och som man, du sa, det är ju olika lager.
Som du sa, så här, man har velat sluta med saker för andra.
Mm.
Jag ska inte vara otrogen mot min tjej.
Mm.
För att hon blir ledsen. Det handlar inte om att hon blir ledsen. Det handlar om att du är en fucking idiot.
Mm.
Om du är otrogen. Du behöver ta ansvar för dig.
Mm.
Och inte göra det. Det är din vilja, det är ditt beslut. Liksom. Och så länge man gör saker för alla andra, då är det svårt att göra det på riktigt.
Precis. Och det stämmer jättebra.
Mm.
Så att när jag börjar göra saker för mig själv och det, jag tror att det är det som är viktigt också att poängtera, att det där som hände där på avgiftningen den gången februari 2014, det var verkligen så här, det var jag bara nej, jag gör det här för mig själv nu, jag måste liksom, wow.
Mm.
Och jag kan fortfarande bli så här drabbad, så här, vad fan, när folk ställer mig, du ställer mig på, alltså folk har frågat mig så, vad fan, vad var det som hände sista gången? Mm. Vad som gjorde att du slutade? Så jag kan inte riktigt, så. Men då får jag liksom tänka till, ja men när liksom min dotter började säga de här sakerna till mig, det började liksom, någonting hände. Men det har man ju sagt till mig tidigare förut, men jag var inte mottaglig.
Nej.
Och sådär. Jag har ju mina minnen kvar, absolut. Och jag liksom, jag glömmer inte bort vem jag har varit. Men jag är ju inte, förut presenterade jag mig som, jag kommer ihåg att jag kom in på vad heter det, Arbetsförmedlingen hade fixat något sådär, vad heter det? Arbetsintervju.
Mm.
Jag var hej, jag heter Victor, för detta narkoman, jag var sprutnarkoman, så jag var bara gränslös. Det var hela min identitet. Folk bara, wow!
Vi hörs. Ja.
Men nu så liksom, nu får du nästan kriga fram den gamla Victor och så här, och jag vet inte om det syns på mig att jag varit missbrukare, men den liksom, den identiteten har jag inte längre.
Jag har aldrig sett
det. Det enda jag liksom kan ha, det, ser du, jag har tracksen kvar.
Ja.
Liksom, ser du, det är liksom, de här sprutmärken är kvar, det har gått 10 år snart.
Du hör, kanyl är i armvecken.
Ja.
Ja. Men jag har aldrig sett dig som en missbrukare.
Nej.
Jag har haft någon koll på det. Jag blev liksom förvånad när du sa det sist. Mm. Sen fattar jag att liksom, man har festat och dragit ladd och så vidare. Mm. Men det är inte på något sätt att jag förespråkar det. Men det är stor skillnad på att vara heroinist och dra ladd en lördag.
Det är riktigt stor skillnad.
Det är stor skillnad.
Det är...
Men idag så är du fri, du har suttit av dina straff,
ja.
Du är idag en av Sveriges största intervjuare.
Mm.
Dialogiskt är ju någon form av förebild till vad jag gör idag. Jag har haft podd i många, många år som heter Handen på hjärtat, som inte alls är det här seriösa forumet. Och jag har tänkt på det här länge. Så jag tror att jag är ganska bra på att prata med folk. Jag tror att jag är ganska bra på att liksom så här, få folk att säga saker som de inte så där. Och jag lider ju själv av svår psykisk ohälsa.
Mm.
Och en del av mitt läkande är att prata. Liksom. Mm.
Jag tycker du är skitgrym. Det är inte många som får mig att prata bara så där höger vänster. Så jag kan säga till dig direkt. Jag är ganska vass. Alltså.
Ja.
Och att jag tar ner garden, det gör jag för att jag känner mig trygg med det. Men du och jag har träffats i 3 olika sammanhang när det gäller att sätta ner och prata. Så det finns ju en... Jag respekterar dig otroligt mycket. Verkligen.
Tack. Men om man vill följa dig, man kanske inte får veta så mycket mer om dig om man följer dig. Vi har fått reda på ganska mycket här. Mm. Men så kan man följa dig på Dialogiskt då, som är din intervjupodd. Mm. Och sen vill jag bara säga tack, Viktor. Jag tycker det är så jävla stort och härligt och berikande och utvecklande att kunna sitta främst med vuxna män och prata till tårar.
Ja, det här var grymt. Jag behövde det här.
Ja, men det är så här.
Tack, förlåt.
Nej, säger du.
Och det här har ju jag har gjort att jag har människor som jag kommer behöva sätta mig ner och prata med. Så det här är jättefantastiskt. Jag har liksom några grejer att lösa liksom. Mm. Det är perfekt.
Tack som fan.
Tack själv.
Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid.